Hej och välkomna till säsongens första avsnitt av Ung Agenda, som är LSUs podd och som handlar om EU och Europas olika processer och projekt. Och idag har vi med oss våra nya EU-reppar inom ungdomsdialogen, Alva och Victoria. Hur är läget med er?
Det är bara bra. Mig, är det med dig, Victoria?
Det är bara bra. Jättekul att vara här, verkligen.
Verkligen.
Ni har ju varit EU-reppar i ungefär ett halvår. Och det är kanske några av våra lyssnare som inte vet vilka ni är. Så jag tänker att det hade varit lite intressant om ni hade berättat om er själva, er bakgrund och hur det kommer sig att just ni blev EU-reppar. Alva, vill du starta?
Ja, men tack så jättemycket. Jag heter Alva, som sagt. Och till vardags så pluggar jag fred- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet. Jag jobbar även på Uppsala universitet med utbytesstudier. Och där har jag fått lite större insyn i Erasmus-utbyten till exempel, som är EU-finansierat. Och också Enlight, som är ett nyuppstartat EU-projekt. Och sedan även praktik inom EU, Erasmus-praktik. Och i mina studier har jag även varit på två olika utbyten. Jag har både varit med Erasmus till Rom och sen har jag även varit via Uppsala universitet i Hongkong. Och för det här uppdraget som jag och Victoria har så blir man nominerad av en av LSUs medlemsorganisationer. Och jag har fått min nominering från CSV Sverige som är en organisation, en ungdomsorganisation för fred. Så det är helt enkelt i freden jag har min bakgrund. Så det har blivit lite ihopkopplat med EU också i mitt arbete. Så det är så jag har hamnat här helt enkelt.
Ja, och mitt namn är Victoria. Jag bor just nu i Stockholm, nyss hemflyttad ifrån Rom. Där jag läste det sista i min juristutbildning. Så att nu jobbar jag med EU-rätt, tycker att det är otroligt roligt. Och vid sidan om det så kombinerar jag även det med att plugga en specialisering inom internationell säkerhet på Försvarshögskolan. En fantastisk skola som jag rekommenderar till alla. Mitt intresse började egentligen tidigt på juristprogrammet och sedan dess så har jag deltagit i mycket EU-projekt via EU-kommissionen. Och jag har främst jobbat med civilt engagemang och EP-valet, alltså Europaparlamentsvalet. Så det är otroligt mycket fram emot att det ska komma. Jag har sedan tidigare mitt engagemang och fick min nominering från Raoul Wallenberg Academy och Raoul Wallenberg Difference Makers, som jobbar mycket med humanitet och civilt engagemang och civilt courage. Har utöver det också varit engagerad i ett flertal andra organisationer.
Vad innebär ett uppdrag som EU-representanter? Skulle ni kunna berätta lite kort vad det ni gör som EU-representanter?
Jag och Alva har ju blivit nominerade och valda till EU-representanter för Sverige. Så vi representerar ju Sveriges unga upp till 30 år i EUs ungdomsdialog, vilket är en del av EU-kommissionen. Så det är egentligen ett demokratiskt verktyg där vi lyfter ungas åsikter och får dem hörda.
Men precis, och det här blir då som en mekanism under det. Och EU-kommissionen har en strategi som heter EUs ungdomsstrategi. Och det är den som EUs ungdomsdialog ligger under. Och EUs ungdomsstrategi är kortfattat en vilja att få fler unga inkluderade i demokratiska processer inom EU då. Och i vårt uppdrag så, precis som Victoria säger, så representerar vi Sveriges unga. Och EUs ungdomsdialog är uppdelat i olika cyklar. Och varje cykel är 18 månader. Så mitt och Victorias uppdrag är då helt enkelt en cykel, så 18 månader. Och vi klev på 1 juli 2023 och kommer kliva av i årsskiftet 2024-2025. Under en cykel så är det tre olika länder som är ordförandeländer. Under hösten nu så har det varit Spanien som varit ordförandeland, och under hösten har jag också Victoria varit på en konferens i Alicante där vi träffat ungdomsrepresentanter från hela EU.
Och härnäst så ska vi till Belgien som tar över ordförandeskapet vid årsskiftet, och där ska vi diskutera det som vi har tagit fram under vår konsultation, vilket är vårt verktyg för att få fram ungas åsikter så att vi kan föra fram dem i EUs ungdomsdialog.
Men precis, och konsultationsprocess kan ju låta som ett lite flummigt begrepp om man inte är insatt i det här. Och en konsultationsprocess är helt enkelt att jag och Victoria representerar inte våra egna åsikter i det här uppdraget, utan vi representerar ju Sveriges unga.
För att få en bra spridning av ungas åsikter så har vi flera verktyg vi använder. Bland annat så använder vi SIFO-undersökningar för att nå en spridning över hela riket. Vi använder även demokrativerkstäder som är en process där en mindre grupp människor samlas för att diskutera åsikter gällande olika frågor som vi lägger fram. Och det är ju då ungas åsikter. Men och sen så bjuder vi även in våra medlemsorganisationer i vår konsultationsfas.
Men precis, LSU som vi är representanter hos är ju Sveriges barn- och ungdomsorganisationer. Och de har ett flertalet olika medlemsorganisationer. Så vi samlas tillsammans med dem och diskuterar. Och i vårt uppdrag så arbetar vi utifrån EUs ungdomsmål. Och de är 11 stycken. Under en cykel så fokuserar man på en eller flertalet av dessa. Och under vår cykel så fokuserar vi på mål nummer 3, inkluderande samhällen. Och det är inte bara då vi i Sverige som gör det, utan det är samtliga ungdomsrepresentanter över EU som fokuserar på de här målen. Och temat för vår cykel är helt enkelt inkluderande samhällen för Europas unga.
Och då tänker jag att vi kommer till vår nästa fråga. Där jag tänkte kolla mer vad ni tycker är viktigt med EU. Jag kan börja med dig, Victoria.
Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av EU och FN, vilket inte känns jätteunikt kanske. Men när jag började plugga till jurist så hade vi ganska tidigt i programmet en kurs i EU-rätt helt enkelt. Och där kände jag att mitt intresse växte starkt när jag fick en mer gedigen förståelse för hur EU-institutionerna funkar och vad EU faktiskt gör och hur mycket det bidrar till våra liv. För mig är det liksom, men det är en sån fantastisk grej hur EU bidrar till att öka levnadsstandarden för så många människor på så många platser. Jag själv har haft så mycket glädje av att vara en EU-medborgare. Jag har åkt på Erasmus-utbyte. Jag har varit på många EU-projekt via EU-kommissionen. Jag har besökt 6 olika länder i EU med olika EU-institutioner för att lära mig mer om politik och civilt engagemang. Och jag som då är specialiserad inom EU-rätt och jobbar med de här frågorna ser hur mycket det påverkar konsumenter till exempel. Det är mitt specialområde, konkurrensrätt. Och ja, men hur det påverkar liksom digitala plattformar. Allt ifrån användande av Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram. Hur det reglerar allt ifrån marknadsföring som är otillåten eller hate speech och allt vad det kan vara. Och vi ser verkligen det vårt uppdrag, hur mycket EU bidrar med. Så jag tycker det är helt fantastiskt. Jag är ett stort fan av EU.
Det är precis som Victoria säger, jag håller verkligen med i det. Men någonting jag tycker man också märker i vårt uppdrag är att det är lite ovisst. Att inte alla riktigt vet vad EU gör och vad de bidrar med. Så det tycker jag också har varit intressant med det här uppdraget, att också lära mig mer om allting. Och jag även parallellt med det här så jobbar jag med utbytesstudier vid Uppsala universitet. Och då har jag satt mig in i mycket kring Erasmus och Erasmus-praktik, men också utbyten och olika projekt och så. Jag har också deltagit i några, precis som Victoria. Och då tycker jag man verkligen ser vilka otroliga möjligheter det finns inom EU för unga. Också att vissa kanske inte har superbra koll eller utnyttjar de här möjligheterna. Så det tycker jag också är så otroligt viktigt med EU. Att vi också ser vilka möjligheter som finns och att vi jobbar för att inkludera fler i de projekten som EU har.
Jag tänker, ni båda nämner Erasmus-utbyte. Och för en person som inte har en aning om vad det är, kan ni inte berätta lite kort vad det innebär?
Absolut. Ett Erasmus-utbyte finns tillgängligt för alla ungdomar inom EU. Och det innebär att man studerar utomlands inom ett EU-land. Så till exempel så har jag varit på ett Erasmus-utbyte till Rom. Och precis som Victoria faktiskt också har varit just i Rom.
Ja, fantastisk stad. Rekommenderar alla att åka dit.
Verkligen. Det som är så fint också med Erasmus är att det finns en väldigt stor budget inom Erasmus som läggs på olika stipendier och liknande för de som åker. Så till exempel om man åker på universitetsnivå så får man en viss summa varje månad utöver CSN då, som man kanske har, för att kunna täcka kostnaderna. Och man kan också söka stipendium för hållbart resande och även inkluderingsstöd.
Jag tror att det är lätt att tänka att Erasmus kan vara lite krångligt när man först kommer i kontakt med det. Det är mycket formulär, det är en en process som kan kännas lång, men med hjälp så är den faktiskt väldigt smidig. Och jag har inte hört en enda person någonsin som har ångrat ett utbyte. Det är en fantastisk möjlighet att både växa i sin karriär och att växa i sin personlighet. Och jag håller mitt utbyte i Rom som ett väldigt kärt minne. Och det var verkligen avgörande för mig i mitt vägval, vad jag vill jobba med. Så att, det är en fantastisk möjlighet.
Verkligen. Och jag tycker det är så fint med Erasmus slagord som de har just nu. Och det är att man inte behöver vara rika föräldrar eller bra betyg för att komma iväg på ett Erasmus-utbyte. Utan att man kan vara precis vem som helst.
Och hur skulle ni säga att unga kan bli en del utav EU?
Alltså utöver Erasmus-utbyten som är en fantastisk möjlighet så finns ju också Europeiska solidaritetskåren. Det är också en fantastisk möjlighet att komma utomlands med finansiering. Och då volontärarbetar man allt mellan 2-11 månader har jag för mig att det är. Utöver det så har ju EU-kommissionen många projekt som de sponsrar. Jag har åkt iväg på väldigt många som har varit fantastiska. Man kan ju hålla utkik efter det i sitt hemland till exempel. Vi ser olika NGOs som jobbar med just de här frågorna. Europaparlamentet håller ju varje år en konferens för unga där de samlar ungefär 10 000 unga. Det heter AI. Man kan söka till det i februari tror jag. Jag har själv aldrig varit på det, men många av mina vänner har varit det. Så det är också en fantastisk möjlighet att engagera sig. Man kan ju delta i Model European Union till exempel. Det finns ju överallt, både i Sverige och utomlands.
Sen så tycker jag en viktig sak unga kan göra om man är över 18, det är att rösta i EU-valet. Det tycker jag är otroligt viktigt. Och kom ihåg att det är ett viktigt val, även fast man kanske inte hör lika mycket om det som man hör om riksdagsvalet, eller att man känner att man inte riktigt vet vad det skulle bidra med, för man inte hör lika mycket om det, så är det ett otroligt viktigt sätt för unga att påverka EU.
Verkligen, så viktigt.
Hur skulle ni beskriva ert uppdrag som EU-representanter? Vad gör man som en EU-representant?
Jag skulle säga att uppdraget är ganska brett. Det sker både på hemmaplan och även i ordförandeländerna. Som nu är det ju då Spanien, sen så blir det Belgien och till sist så blir det ju Ungern. Så utöver, vi är engagerade i EUs ungdomsdialog. Utöver det så har vi mycket arbete hemma.
Den centrala delen av vår uppdrag är väl egentligen att vi är en sorts länk mellan Sveriges unga och EU.
Man kan se det som ett sätt att säkerställa att unga kommer till tals i demokratiska processer och att, jag menar att det sker ett utbyte. För att man kan ju tycka att EU känns långt bort och att processerna kan kännas krångliga. Och då fungerar vi egentligen kanske lite som en mellanhand där. Vi finns ju här för att garantera att ungas röster blir hörda, vilket innebär att vi håller konsultationsprocesser där vi bjuder in våra medlemsorganisationer att komma med åsikter. Och vi bjuder egentligen in alla att komma med sina åsikter, alla unga som kan kontakta oss. Och våra kontaktuppgifter finns på LSUs hemsida.
Precis, och det kan ju låta lite flummigt det här och kanske lite ovisst om man aldrig har talat om det innan. Och vi vet ju också att vi inte är Sveriges mest kända personer. Det är många som kanske inte känner till vad ungdomsstrategin är som EUs ungdomsdialog ligger under. Och EUs ungdomsstrategi är en strategi från EU för att inkludera ungdomar i demokratiska processer. Det är målet. Och det finns då 11 stycken ungdomsmål som är ihopsatta i samverkan med ungdomar i EU. Och de här 11 stycken ungdomsmålen är det som ligger över vårt uppdrag helt enkelt. Så vi arbetar då i EUs ungdomsdialog. Och det är en process som går i cyklar. Och en cykel är 18 månader lång och vi är då representanter för en av de här cyklarna, jag och Victoria. Varje cykel så arbetar man såklart med alla mål, men framförallt så fokuserar man på ett mål eller två mål. Och i år så fokuserar vi på mål nummer 3 som är just inkluderande samhällen.
Och hur har ni arbetat med detta målet än så länge?
Under de här 18 månaderna så är vi då på 3 olika konferenser där vi samlas alla EUs ungdomsrepresentanter tillsammans med beslutsfattare. I höstas nu så har vi varit på den första konferensen där Spanien var ordförandeland och vi befann oss då i Alicante och diskuterade då inkluderande samhällen.
Och där lyftes många frågor upp. Bland annat så pratades det mycket om psykisk ohälsa och hur EU kan bidra på den fronten. Vi pratade även om hur människor påverkas av inflationen. Vi pratade om skillnader i möjligheter för de som bor på landsbygden och i stan. Och hur man kan minska de barriärerna för att ändå kunna engagera sig och vara en aktiv samhällsmedborgare.
Under den här konferensen så någonting som jag tyckte var väldigt intressant var att vi diskuterade icke-formell utbildning. Och speciellt då icke-formell utbildning såklart då för unga, hur det här kan bli mer etablerat men också värderat.
Konferensen var en fantastisk möjlighet att se att EUs medlemsländer i grund och botten har väldigt mycket likheter och att det finns väldigt liknande värderingar och väldigt olika värderingar. Och det blev vi väldigt påminda under själva arbetsprocessen om att vi befinner oss i olika situationer. Länder genomgår olika problem, olika möjligheter. Men där jobbar ju EU för att alla ska ha möjlighet och tillgång till ett inkluderande samhälle. Så det var oerhört givande att ta del av den kulturella aspekten.
Definitivt. Och mitt och Victorias uppdrag under den här konferensen var att vi ska representera Sveriges unga. Och som vi förklarade lite tidigare så går det ju i olika cyklar då. Och vi under den här cykeln ska hålla en konsultationsprocess. För vi representerar ju inte våra egna åsikter, utan vi representerar ju alla Sveriges unga. Men än så länge har inte vi hunnit börja med just konsultationsprocessen. Eller hunnit börja, enligt schema så börjar den nu efter den första konferensen. Så under den här konferensen som var när vi inte hade en konsultationsprocess i ryggen så utgick vi från forskning och tidigare rapporter, främst från MUCF.
Vad jag förstått det som så var detta konferensen i Spanien och Alicante den första av tre konferenser. Tänker lite, hur hänger denna konferensen ihop med de kommande konferenserna?
Ja, det är ju som sagt tre konferenser, var den första var i Spanien som är ordförandeland just nu. Vid årsskiftet så lämnas det över till Belgien och då kommer vi åka på konferens där. Och då kommer vi jobba med att diskutera vad konsultationsfaserna har resulterat i och vilka förslag vi har på hur det skulle kunna implementeras. Samma gäller även i Ungern, dit vi ska åka på vår sista konferens när de tar över som ordförandeland, vilket är nästa höst. Och där kommer vi både diskutera förslag på implementering men också vad processen har kommit fram till. Och så ska vi skriva en rapport om den här cykeln.
Och då har vi nämnt konsultationsprocessen mycket. Och det kan ju låta som ett väldigt flummigt begrepp om man inte är insatt. Men konsultationsprocessen är helt enkelt den process där jag och Victoria samlar in och får all information och åsikter från Sveriges unga. Och det är de vi sedan representerar. Till exempel nu när vi åker till Belgien i vår och Ungern i höst. Och den här konsultationsprocessen är uppdelad på lite olika sätt. Först så är en del som är riksbaserad och det är SIFO-undersökningar. Där vi tar del av åsikter från unga över hela Sverige. Och sedan så har vi även lokala demokrativerkstäder.
Demokrativerkstäder går ut på att med hjälp av antingen en processledare eller en annan person som initierar en demokrativerkstad att ta del av ungas åsikter rörande då inkluderande samhällen.
Ja, absolut. Och vi är utsedda av LSU som är Sveriges barn- och ungdomsorganisationer. Och det är ju en paraplyorganisation som har flertalet olika medlemsorganisationer. Och med dessa medlemsorganisationer så håller vi också konsultationsprocesser lik demokrativerkstäderna.
Precis, och LSU har ju ungefär 650 000 medlemmar i sina medlemsorganisationer. Så det är ganska stor spridning på informationsinhämtandet. På hemmaplan så arbetar vi mycket med att ta del av ungas åsikter på väldigt många olika plan. Vi arbetar mycket med Skolverket och Demokratinätverk, mycket med MUCF. Vi försöker vara där unga rör sig och där dessa frågor diskuteras, vilket är på många olika plan.
Är det något särskilt som ni ser fram emot med ditt uppdrag som EU-representanter?
Jag ser otroligt mycket fram emot Europaparlamentsvalet. Jag har gjort det så länge och jag är otroligt nyfiken på valresultatet och valdeltagandet. Jag hoppas verkligen att det kommer vara högt.
Verkligen, speciellt bland unga hoppas vi på.
Utöver det så tror jag att vi båda så mycket fram emot konferenserna som ändå summerar lite det vi faktiskt arbetar för här på hemmaplan. Och det är en fantastisk möjlighet att nätverka med andra länder och att framföra ungas åsikter, vilket känns som ett otroligt fint uppdrag.
Men precis, och jag ser även väldigt mycket fram emot att börja konsultationsprocesserna nu. Vi är precis i processen att starta igång dem. Och det ska bli väldigt spännande att ta del av vad unga från hela Sverige tycker är viktiga frågor.
Verkligen.
Om vi skulle avsluta med några takeaways till våra unga lyssnare. Men vad skulle ni skicka med dem från er? Till exempel, hur kan man som ung vara med och påverka i EU?
Jag skulle säga att ett bra första steg är att engagera sig civilt på hemmaplan. Vilket man kan göra i till exempel någon av våra medlemsorganisationer. Men det finns ju även otaligt många andra organisationer som inte är medlemmar i LSU ännu. Så det är ett jättebra första steg i att lära sig mer om samhällsaktuella ämnen och knyta kontakter. Utöver det så har vi ju nämnt Erasmus och att delta i sådana projekt. Sen så skulle jag även vilja tipsa alla unga om att prenumerera på LSUs nyhetsbrev. Där finns otroliga möjligheter på både att liksom ta del av vad finns det egentligen för organisationer, men även ja, men olika utbyten som sker och utbildningar. Ja, en fantastisk källa till kunskap.
Verkligen. Och är det så att någon har någon tanke eller om de har någon fråga eller så, så finns ju jag och Victoria alltid tillgängliga också på mail. Så ifall ni har någon fråga eller någon tanke eller liknande, så är ni alltid varmt välkomna att höra av er till oss.
Precis.
Super. Tack till er, Victoria och Alva, för att ni har varit med här idag. Och med detta säger vi tack för oss och vi ses i nästa avsnitt.
Tusen tack.